Vi är ju inte gjorda för att sova själva i en säng eller en barnvagn. Vi är gjorda för att ligga i en hög, precis som alla andra djur. Inte alla djur, men i alla fall hundar och katter. Och...
Är vi verkligen gjorda för att ligga i en hög?
Ja, absolut.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så jättemycket.
Och såklart ni som lyssnar. Det är ju helt fantastiskt, men nu drar fjärde säsongen av den här podden igång. Vem hade kunnat tro det?
Ja, inte jag i alla fall.
Stort tack till alla er som lyssnar. Utan er hade det inte blivit någon podd. Och som vanligt går det fint att skicka in precis vilken fråga som helst, så länge som den på något sätt handlar om kroppen. Adressen den kommer i slutet, men vi börjar så här. Vad var det vi hörde här, Agnes?
Vargar, tror jag.
Hörde du något annat också?
En snark.
Just det, snarkningar och en varg som ylar mot månen. Och det hänger såklart ihop med vår första fråga. Den kommer från Ulrika.
Hej Agnes. Jag och många av mina vänner, vi sover väldigt dåligt när det är fullmåne. Och det verkar inte som att det har med ljuset att göra. Jag har ju mörkläggningsgardiner hemma så att det är väldigt mörkt i rummet. Men ändå ligger jag vaken. Och jag vet även att min mormor hade samma problem. Det vore väldigt intressant att höra vad du har för teori om detta fenomen.
Finns det någon vetenskaplig koppling mellan fullmåne och dålig sömn?
Jag tror inte att man har lyckats belägga det för människor. Alltså det är ju många som säger det. Det finns en sån föreställning, men så vitt jag fick fram så har man inte visat det på människor. Men sen finns vissa fiskar ändå som där den här sekretionen av melatonin, det här hormonet som styr bland annat sömn då, som man får när man ska sova. Att de producerar mer melatonin i den här nymånefasen och så när det är fullmåne så producerar de mindre melatonin. Och det där är väldigt väl studerat och liksom vetenskapligt beläkt och så. Så att någonstans i alla fall i djurserien så finns det djur som inte producerar melatonin då när det är fullmåne då. Så att det är inte helt omöjligt.
Jag har ju själv varit uppe och vakat på nätterna och vankat runt när fullmånen lyser som någon sorts varor flera gånger. Och när man ser det här spöklika skenet är det ju väldigt lätt att få för sig att det måste ha något med saken att göra.
Ja, är det inte så liksom att om du inte hade sett den här fullmånen så hade du ju inte tänkt på det. Alltså vi har ju något som heter recall bias som är väldigt starkt. Att vi kommer ihåg vissa grejer om det har väckt upp känslor. Om man blivit lite obehagligt emot eller rädd eller sånt där. Så att då minns man de gånger man har varit upp och vankat och det var fullmåne. Och inte de när man vankade och det var nymåne eller månligt eller så.
En populär teori går ju ut på att vattnet i människokroppen på något sätt skulle påverkas av månens gravitation, ungefär som tidvattnet gör. Men enligt vad jag har kunnat läsa mig till skulle det i så fall krävas att vi hade någon form av ocean inom oss. Det är alldeles för lite vatten vi har.
Ja, om vi antar att månen drog vattnet så kanske vattnet skulle komma upp i huvudet när vi står upp. Men vi la oss ner så skulle det komma upp i magen istället. Så liksom, jag menar, månen drar ju tidvattnet, men då skulle ju liksom man bara ändra position så skulle ju dra vattnet åt andra hållet. Så det tycker jag inte låter så bra.
Ulrika som skickade frågan till oss undrar lite längre fram i sitt mejl om du tror att det finns någon koppling mellan fullmånens cykel och kvinnans menstruationscykel. Båda dyker upp en gång i månaden.
Ja, men det anser man tydligen inte att det gör. Alla sådana här saker som sker med en regelbundighet, då styrs ju av celler då i hjärnan som mäter tid. Till exempel dygnsrytm och sånt där. Och då är det ju så att om vi tar natt och dag, då har vi ju dels en inbyggd klocka. Och den går i genomsnitt på 25 timmar. Så de flesta människor i genomsnitt vill ha ett lite längre dygn då. Det är därför att det är fler människor som känner sig pigga på kvällen, för det är då man vill fortsätta dygnet lite grann. Men sen måste ju den där justeras då, i och med att om vi inte hade någon justering av det här så skulle ju dygnet bli längre och längre, så skulle vi ju komma i otakt. Så därför har vi ju sen då en reaktion på ljus. Så att om vi är ute på dagen, då justeras den här klockan och ställs om då. så att vi är tillbaka igen. Och då skulle man tänka sig att liksom månen skulle ställa om den här menscykeln då, så att man hade någon ungefär en gång i månaden, men sen skulle den justeras av månen då. Men i och med att soljusteringen då av dygnslängden, den sker ju genom att vi får inflöde av sol i ögonen. Men den där månen, den ser man ju inte. Den kan inte påverka oss ljusmässigt och så. Så att det tycker jag inte låter så otroligt.
Men så Ulrika och jag och andra då som kan ha svårt att sova när det är fullmåne, vi får helt enkelt tänka att det har inte med saken att göra.
Ja, eller vi kan väl säga att vetenskapen har inte kommit så långt än. Om man vill vara liksom lite vetenskaplig kan man ju lägga ett block bredvid sängen och så skriver man upp när man vaknar och så kan man kolla sen liksom om det verkligen är så att det är på fullmånen.
Jag tycker du känns lite liksom rundare i konturen än vad du brukar. Det brukar vara nej, ja. Här är det lite mer svävande. Beror det på att du inte riktigt vet? Eller
nej, jag vet absolut inte det här. Och liksom, jag tror inte någon vet. Och man kan ju ofta säga, nej men så här är det absolut inte. Och sen visar det sig efter 50 år att kanske är det så här och så.
Så vi lämnar det lite öppet?
Ja. Men det kan ju vara så att man inbillar sig det. Det är ju inte alls otroligt.
Men det kan också vara så att man inte inbillar sig.
Ja, det kan det ju.
Det var visst en till varg som ylar där. Populärt djur i den här podden, verkar som.
Absolut.
Jag vill bara säga det till er som lyssnar innan vi går vidare till nästa fråga. Vi har gjort flera avsnitt som på olika sätt berör det här med sömn och sömnvanor och sömndov. Så det finns massa mer att lyssna på om du tycker att det här är ett spännande ämne. Hej Agnes och Christer, börjar nästa mejl. Jag vet att ni har varit inne på vargtimmen i tidigare program, men ni får gärna prata lite mer om det. För det första, vad menas egentligen med vargatimmen? Varför finns den? Varför verkar så många vakna just då? Och stämmer det att flest barn föds under dessa timmar, men också att flest gamla dör där runt 3-4 på natten och sånt? Varma hälsningar från Ester. Det var ju många frågor i en, men om vi börjar med den första. Vad menas egentligen med vargtimmen?
Om jag var lite flummig förra gången så kan jag ju vara väldigt distinkt det här. Det är nämligen Ingmar Bergman som har hittat på det här begreppet.
Den berömde regissören?
Ja, och han gjorde till och med en film som heter Vargtimmen 1968. Och där säger han det här, och han var ju väldigt suggestiv. Så han sa den här timmen när flest människor dör och föds och ångesten rider oss, vi har mardrömmar och massa saker räknar han upp där. Men det hade han hittat på alldeles själv.
Va?
Ja, absolut. Och jag läste faktiskt nu en folklivsforskare som skrev om det här, att fanns det någon sån här föreställning innan? Men det fanns absolut inte. Vi är ju gjorda för att sova symmetriskt runt mitt i natten 12, så att vi ska sova, säg, mellan 8 och 4, om vi är perfekt synkroniserade. Så att sen har vi förskjutit allt mer och mer och mer och mer, tack vare att vi har elektriskt ljus och sådär. Så att om man liksom inte har något artificiellt ljus och det blir mörkt då vid 6, så man gick och la sig liksom vid 8 och somnade förstås. Och sen så vaknar man väl, och speciellt kvinnorna, de fick ju alltid gå upp först och elda i spisen och sätta på kaffe och sådär. Det var ju 4-5.
Så förr i tiden, det vi kallar vargtimmen nu, det var mer kuckeliku, klockan är 7, upp och hoppa, dags att gå till skolan och börja jobba och
dra
igång.
Ja, precis, exakt. Sen har vi det här om folk dör mer och föds med, det är ju också lite komplext. Titta på det här. Det står så här, ja, folk dör lite mer på natten och sådär. Ja, och det är kanske inte så konstigt. Alltså man tänker, om man är väldigt gammal och man har lite dåliga lungor och hjärta, så man, allting dras ju ner liksom på natten. Man andas ju långsammare och allt sånt där. Det är ju lättare att andningen upphör av misstag på natten än på dagen när man håller på och snackar och det serveras mat och man är igång och så.
Men det behöver inte vara mellan 4 och 5. Det kan lika väl vara en 2:30 det, eller kvart
ja,
över 2.
Precis, absolut. Ja. Utanför ordinarie arbetstid kan man säga det också.
Barnen som föds då?
Alla de här som inte föds av naturliga skäl, de schemaläggs ju förstås på dagtid då. Men annars är det lite mer då nattimmarna, men det är ju inga stora skillnader. Och det är ju svårt att veta liksom. Jag menar, det är ju en sak när förlossningen sätter igång och en när barnet föds liksom. Det är ju ganska många timmar däremellan, så att om vi säger att man föds klockan 2 på natten, då kanske förlossningen satt igång klockan 5 på eftermiddagen eller sånt där då. Alltså verkarna drog igång så det är inga stora skillnader.
Det var väldigt intressant det här med Bergman, tycker jag.
Ja, det är jättekonstigt alltså. Han bara hittar på det här.
Och vilket avtryck det har gjort.
Ja. Den här meningen som han har sagt. Man ryser när man hör den. Det är då som flest föds och flest dör. Och våra mardrömmar är som värst. Och...
Jag ryser nu.
Ja. Det...
Vi har fått mejl från Carolina som skriver så här. Tack för en superintressant podd som är befriande på så många sätt. Jag känner mindre skuld över så mycket. Barnuppfostran, maten, städningen och mina extra kilon. Så tack för det. Nu till min fråga, fortsätter Carolina. Ni har tidigare pratat om sömn och varför man vaknar så mycket som äldre. Men om sömnen nu störs av så många saker... Är det då inte extremt dålig design av kroppen att vi dessutom snarkar lite till mans och kvinns och ska störa varandra med det också? Vad ska snarkningar egentligen vara bra för? Jag har pratat med kvinnor, män, unga, gamla, tjocka och smala som snarkar. De stör eller blir störda så man får sova i olika rum. Snälla, ge lite klarhet i detta märkliga. Kroppen är ju så himla fiffig på så många sätt, men här har det väl ändå blivit en miss.
Ja, vi har ju en hård gom, alltså precis ovanför tungan. Där är det ju alldeles hårt och där är ett ben. Och sen så är det täckt med lite bindväv och så slemhinna. Men sen så längre bak, där är det ju alldeles mjukt och det hänger ju där. Och så har vi den här uvulan, den här tungspenen som den heter, som hänger ner där. Och det är ju för att man ska kunna svälja och den där ska liksom kunna formas efter maten och trycka ner maten när vi sväljer och så. Och det är ju den som blir lite sladdrig liksom när vi blir äldre. Men det mesta blir ju sladdigt när man blir äldre liksom. Så att jag vet inte om det verkligen är planerat så att det ska vara bra att snarka. Eller om det bara är en bieffekt av att alla vävnader blir lite... Ja, det är ju bara att titta på händerna och armarna och allting liksom.
Det är samma sak som händer i svalget. Det blir lite slappt och rynkigt.
Ja, precis.
Sen tidigare vet jag att det snarkas ganska så rejält både i det Lundbergska och Voldska hemmet.
Ja.
Stoppa knarket har man ju hört. Min fru pratar väldigt mycket om stoppa snarket.
Ja, det är fruktansvärt. Mina föräldrar snarkar jättemycket också. Och min pappa han snarkar det här mycket, den här äckligaste, när liksom, sådär, liksom när andningen nästan upphör. Och det är så, man blir ju helt galen när man lyssnar på detta.
Vanligtvis kan man ju hantera snarkningar med öronproppar eller då att man får lägga sig på soffan till exempel. Ja. Men det här du beskriver med snarkningar, det kan vara lite farligt, den här obstruktiv sömnapné. Då ska man söka hjälp.
Mm. Om man har det allvarligt, för man kan ju få syrebrister och ja, det är ju associerat med ökad risk för hjärtinfarkt och sånt.
Här hörde vi snarkningar som slutade när någon fick munnen förtejpad. Det låter ju som en väldigt drastisk metod för bättre sömn. Och jag vet att sist vi pratade om det här så gjorde du som nu, du skrattade. Men som vanligt finns det lyssnare med egna erfarenheter. Emil Tubin skriver så här. Hej, jag hörde avsnittet där ni pratade om att tejpa för munnen. Min fru fick tips av någon om att det kanske skulle kunna hjälpa mot snarkningar. Hon testade, och ja. Det funkade. Så hon varken snarkar eller pratar i sömnen längre. Jag sover gott, hon sover gott. Win-win. Beror det här på att luften tar en annan väg? Eller är det placebo? PS, det är ganska roligt när de behöver hosta.
Det är fruktansvärt.
För Emil och hans fru funkar det. Men vad tänker du om att tejpa munnen för att stoppa snarket?
Ja, jag ska aldrig gå med på det. Men självklart kan man inte snarka om man andas genom näsan. Det är ju liksom när man andas genom munnen som det här gomseglet sätts i dallring. Men det finns ju en anledning till att vi andas genom munnen. Det är ju för att liksom, vi får inte i oss tillräckligt med luft genom näsan. Och då öppnar vi munnen och då flyter luften lite lättare och så. Så att det är win för Emil, men frun där tycker jag. Inte alls trevligt.
Men som du ser det så beror det på att luften helt enkelt tar en annan väg och det kan inte bli den här dallringen i det slappa.
Ja, självklart. Alltså då andas du genom näsan och så ner där bak. Liksom. Den går ju inte via munnen då.
Men du vill inte göra det?
Aldrig i livet. silvertejp över munnen, herregud.
Det vet vi inte om det var silvertejp. Kanske var en sån här vanlig papperstejp.
En sån här kirurgtejp, ja.
Det har ju bara gått några månader sedan vi sågs, men på den tiden har det hunnit hända väldigt mycket. Inspirerad av dina tankar om hur bra det är för människor att skaffa hund, så har jag gått från att i 48 år ha betraktat mig som hundrädd hundallergiker till att bli husse åt den lilla labradoodle-valpen Bruno. Och även om Bruno är skitjobbig och biter i allt han inte får bita i och väcker mig alldeles för tidigt på morgonen och sen går och lägger sig själv och är jättedyr i drift, så älskar hela familjen honom djupt. Så nu när vi äntligen ses, Agnes, så hade jag sett fram emot att få ventilera det här vilda valplivet med dig och fråga om vi inte kan få komma och hälsa på dig och gösta så att Bruno får lära sig lite hyfs av den här fantastiska och lite mer civiliserade hundgentlemannen. Men så fick jag höra något väldigt hemskt, att Gösta inte längre finns. Han har somnat in, om man ska göra en koppling till temat här. Nu var Gösta visserligen gammal, men jag beklagar verkligen, för jag vet hur mycket han har betytt för dig.
Ja, det är så sorgligt så.
Blev han sjuk? Dog han bara knall och fall? Eller vad var det som hände?
Nej, han blev ju äldre. Du har säkert hört mig klaga. Jag har haft, hela den här våren har jag känt att han är ju på sista tampen. Och ska man ta livet av honom när han blir liksom för, så att säga, kraftlös? Och, så, och hur ska man klara av att göra detta och bestämma en dag? Och sen så ska man gå och titta på honom där en vecka. Och jag förstår inte om man klarar detta. Sen blev han liksom lite bättre. Han var ju helt döv, men det var han sedan minst ett år, och så började han se lite dåligt och lite inkontinent sådär. Han var ju enormt bra på att hålla sig. Han gick ju minsann inte upp tidigt på morgonen. Han vaknade vid 10:30 och var inte alls angelägen att gå ut då. Och så kom vi till landet och där var han ganska tillfreds. Han var ju så gammal så han fick ju gå helt löst där och loda runt. Och sen så var det då en natt och då vaknade jag av att han hade en sån här riktig ordentlig kramp och den satt i kanske minst någon minut eller någonting. Och sen så ville han ner på golvet, så ville han gå ut och så skulle han gå runt och som ett sånt här djur som ska dö. Han ville in i buskar, han ville liksom in under.
Dra sig undan.
Ja, precis. När han hade gått där kanske en halvtimme så här, då blev han lite lugnare och då ville han gå in och så gick vi in i stora huset. Och så väckte jag min man och sa, nu får du passa honom. Då la han sig och sov på golvet och så där, och så gick jag och la mig. Och sen så somnade och så blev jag väckt vid 9 och då stod min dotter med honom i famnen och då hade han en ordentlig kramp. Och då ringde jag till veterinären och fick en tid då för avlivning. Ja, det var väldigt sorgligt.
Ja, det förstår jag verkligen. Jag tycker det är sorgligt att lyssna på det här. Jag känner faktiskt att jag blir lite fuktig i ögat.
Ja.
Men det är ju mycket att jag vet hur mycket han betydde för
mig. Ja, och det mest absurda var ju att min dotter som hade en katt som hade fått avlivas tidigare under året. Då hennes barn har blivit så gamla så de ansåg att den här katten måste nu begravas. Och den här katten hade då kremerats och fanns en liten urna. Och det var just bestämt en liten ceremoni just den dagen när den här katten skulle begravas. Och så dog ju Gösta den dagen. Så det blev dubbelbegravning alltså när vi kom hem. Det blev en katt och en hund i samma grav då. Och lite sherry och småkakor och sådär som det ska vara på en begravning. Och lite musik och så. Men det var väldigt sorgligt.
Någon gång när du orkar så skulle jag väldigt gärna vilja att du och Bruno fick träffas. För på något sätt känns det som att ni hör ihop. Hade du inte pratat så positivt om det här, så hade jag aldrig gett efter för mina döttrar tjat.
Jag vill absolut träffa Bruno. Jag ser verkligen fram emot detta. Det skulle bli väldigt trevligt.
Jag vet inte riktigt hur vi ska gräva oss upp ur det här hundhålet. Men Nej. Jag antar att det bästa är att vi går på nästa fråga.
Det är nog bra.
Brett Anderson i Suede sjunger om sleeping pills och huruvida de bör tas eller inte. Men det är uppenbarligen inte bara brittiska popstjärnor som funderar på sånt här. Så här skriver vår lyssnare Rickard. Hej Agnes och Christer. Sen 2-3 år tillbaka har jag börjat äta sömntabletter för att kunna somna. Jag tar en relativt låg dos varje kväll men undrar om det finns risker för kroppen att äta sånt i längden. Allt gott till er. Bästa hälsningar, Rickard. Nu finns det ju väldigt många olika sömntabletter, men finns det något generellt man kan säga om det här?
Ja, det här är ju verkligen inte min expertis. Jag var tvungen att ringa en person som jag är nära släkt med, som är riktig läkare och ser patienter och dessutom är bra på det här med hjärnan och så. Och då finns det tre grupper i princip då. Dels den här som han tar, det är då antihistaminer. De heter Lergigan och Tralen och Propavan och Nocinan och sådär. Och de är då lite lugnande och allmänt avtrubbande. De är lite släkt med också det man kallar neuroleptika, alltså antipsykotisk medicin. Så att de dämpar dopamin, och det är inte jättebra att äta såna här grejer i evigheters evigheter, för man kan få lite biverkningar på sikt. Sen har vi den andra gruppen, den som kallas insomningstabletter. Och de är lite släkt med de här benzodiazepinerna, de här lugnande, som är ju väldigt vanebildande. De heter Stilnocto och lite sånt där, Imovan och så. De går på ett annat system som heter GABA i hjärnan då, som är ett inhiberande system då, som de uppmuntrar då. Man tar en sån tablett och så blir man liksom groggy och somnar. Och de är kortverkande, så att nästa dag har man liksom inte kvar den här effekten. Men de här är vanebildande, och läkare gillar absolut inte att sätta in folk på de här under lång tid då. Så har vi de här barbituraterna, det var de gamla sömnmedlen, men de används numera bara för att avliva djur då, som lilla Gösta. Och de används i narkos då, när man ska söva ner folk ordentligt. De är ju bäst liksom på verkligen att få folk att sova. Det övergår ju medvetslöshet och död då, så att det är ingenting som finns längre att köpa. Och så har vi det här melatonin då, som är det här kroppens eget hormon som styr dygnslängden, och det är ju mycket prat om när man får sån här jetlag, man flyttar sig över halva jorden, och då är det ju oordning på dygnet, och då kan man ju stoppa i sig såna här tabletter för att somna då. Och lustigt nog är de tydligen inte liksom indikationen för dem. Det är inte för alla människor, utan det är för äldre. Men jag vet inte om det till och med i Sverige är receptfritt. Många länder är det ju receptfritt.
Nu är det ju det. Ja, det var inte det för ett par år sedan. Nej, men jag har en kompis som flyger kors och tvärs över världen. Han äter ju det där jämt och säger jag skulle inte klara mig utan.
Nej.
Men om vi går tillbaka till Rickard här då. Han är ju lite bekymrad. Kan det här vara farligt i längden? Och då låter det som att ja, man ska nog vara lite försiktig med sömntabletter ändå.
Man ska inte äta sömntabletter hela livet. Och det är ju det som är problemet, att när man vant sig vid det där så, alltså då vänjer man sig vid det här att liksom man ska somna direkt när man lägger sig, och det är någon sorts rättighet. Men då glömmer man bort det där att ja, man kanske får ligga i sängen ett tag och bli sömnig, och det är bättre att man vänjer sig vid detta och hittar lite tekniker. Och sen den absolut bästa och mest absolut evidensbaserade tekniken, det är ju sömndeprivation, att man ska sova så lite som möjligt. Alltså ingen människa kan ju stå emot sömnighet då, om man har sovit väldigt, väldigt lite. Så att om man inte somnar för en 2-3, så ska man i alla fall gå upp vid 7 eller sånt där.
För då kommer kroppen och tar hand om det.
Ja, då får man vara sömnig och då somnar man liksom tidigare. Och det här att folk blir så oroliga, och speciellt när folk skriver såna här hemska artiklar, att då man dör om man sover för mycket och för lite och så här. Det är förfärligt. Alltså, då blir ju folk jätteoroliga, så ligger man och vrider sig där då. Så. Just det att man ska inte tänka på att man ska sova. Men det är lätt sagt. Men jag vet ju själv då, för att när jag var ung så var jag så här som låg och vred, men jag inte kunde somna. Och sen så fick jag barn. Det var alltid jag som läste sagor, och så ville de ju aldrig somna, så jag låg där och läste sagor. Och jag själv blev på sömniga och sömnigare. Men jag väntade ju bara till att de skulle somna, så jag skulle hoppa upp som en stålfjäder och plugga 2 timmar, då mellan 10 och 12. Så jag låg ju där varje kväll och försökte kämpa mot sömnen. Och det pågick ju massor av år alltså. Så efter det, då somnar jag jättelätt. Och det tror jag just var det här att jag försökte så länge att inte sova. Men jag vet inte hur man ska ordna det där liksom.
Nej, det är ju ganska komplicerat om man inte har barn man måste läsa saga för.
Just det, precis.
Men om man har allvarliga problem med att sova, då kan man ändå få hjälp av sömntabletter.
Ja, absolut.
Men man bör vara försiktig med dem, för det kan vara beroendeframkallande och de blir inte så verksamma efterhand. Så man får öka dosen, så står det på 1177 i alla fall. Där jag är och kollar bara så att du ska säga något dumt.
Det får man ju inte göra. Så att, liksom...
Kolla på 1177.
Ja, öka dosen. Alltså det är ju otroligt restriktivt med sömntablett. Så du kan inte som läkare skriva ut. Jag menar, även patienterna tjatar. Det är järnkoll på det där. Så att, det behöver man nog inte bekymra sig för själv, tror jag. Man kommer inte att få det liksom. sömntabletter i evighet och högre doser och sådär. Utan...
Och det är bra?
Ja, det är bra.
Apropå sömnproblem har vi en lyssnare här som kommer med en sorts blandning av spaning och fråga. Erika Rönngård heter hon. Hej och tack för en intressant podd som förgyllt många långa barnvagnspromenader som jag har gått med min son för att hjälpa honom att somna. Detta leder fram till min fråga. Vad är det egentligen som gör att bebisar behöver hjälp med att somna? Är det inte så att andra däggdjursungar somnar utan hjälp från föräldrarna? Och varför i så fall just människungar så knepiga när det gäller sömn? Nu tänker jag inte på bebisar som inte sover hela nätter, utan att ofta krävs insatser för att de ska somna även när de helt uppenbart är trötta. Vänliga hälsningar, Erika. Och det här känner jag ju igen från mina döttrar när de var små. Hur man gick runt där på evighetslånga barnvagnspromenader. Eller vaggade dem. Och så, nu ska du sova. Så har det absolut inte varit med lille Bruno. Han lägger sig var som helst och somnar när som helst. I vilken ställning som helst. Så fort det inte är något spännande som händer. Men vad tänker du om detta? Varför behöver människor hjälp med att sova?
Men det tycker jag inte de gör. Utan de somnar ju inte när man själv vill. Och så här. Så att, om man bara går och släpar på dem. Alltså man tar då hur barn hanterades för länge sedan, liksom innan vi hade barnvagnar och sånt där. Då gick man ju bar dem på ryggen eller någon sele då. Och då hänger de ju bara där och så sover de ganska mycket. Om man inte bryr sig om det själv, om de sover eller vaknar, så är det ju inga problem.
Som svar på Erikas fråga är det så, ja, människungar har lika lätt att somna som andra djurungar. Det är bara det att vi vill att de ska sova på speciella tider och vid speciella tillfällen. Det är det som gör att man måste vagga dem och vyscha dem.
Ja, speciella ställen liksom. Vi är ju inte gjorda för att sova själva i en säng eller en barnvagn. Vi är gjorda för att ligga en hög, precis som alla andra djur. Inte alla djur, men i alla fall hundar och katter. Och...
Är vi verkligen gjorda för att ligga en hög?
Ja, absolut.
Var det så förr i grottorna?
Ja, men herregud, det var ju bara för 100 år sedan så låg ju, alltså man hade en utdragssoffa i kök, det låg ju 4-5 pers där liksom. Naturligtvis inte de som var kungar och ståthållare, så de hade ju egen säng, men i allmogen som heter, där låg man ju flera stycken och barn delade ju säng.
Det blir ju lätt så när man pratar om barn och hur man ska ta hand om dem och så, att folk känner sig utpekade eller de säger att jag är dum eller så. Men du säger inte att släpp allt ni har, mammor och pappor där ute, och lägg barnen i en hög, utan du har ändå förståelse för att man ändå kanske måste sköta sina studier eller kunna gå till jobbet. Eller.
Ja, men absolut. Men det är bara att spädbarn har ju en helt annan idé om hur och var och när de ska sova liksom. Det bästa är ju då att försöka anpassa sitt liv så att man inte störs. Men å andra sidan så kan man ju göra grejer ändå. Det gör ju ingenting om det ligger en unge och somnar där. Och det är klart att om de skriker mycket så är det ju problem när man har kolik och sådär.
Ja, det kan man ju bli galen av.
Ja, det blir man galen av. Och det är ju meningen att man ska bli galen. Man får ju ångest när människor, barn och även hundar och katter och så skriker och har ont och sånt där. Det är ju meningen att vi ska rusa dit och försöka göra någonting.
Och så kan man inte det, för en lilla har bara ont och skriker och skriker.
Ja, eller kanske inte ens ont. Och det har man ju gjort studier, det tycker jag var något av det mest fascinerande. Jag skrev en bok och kollade liksom vetenskapen bakom olika saker. Och då visade det sig att i genomsnitt så skriker spädbarn 2 timmar om dagen. Och det har ingenting att göra med om de har ont eller inte ont, eller man gör något. Och liksom det går inte att påverka. Och det hjälper inte om man bär dem mer eller mindre. Eller så, utan de skriker.
Och det är för att?
Det är för att antagligen, den teorin som jag tycker låter väldigt bra, det är ju att för att inte bli lämnade ute i skogen. Alltså man har ju praktiserat barnamord, att man satte ut barn innan det fanns preventivmedel och så, för att man inte skulle bli för många. Och då lämnar man ju barnen ute för att dö liksom. Men om de skrek väldigt mycket så fick man ångest och tog tillbaka dem igen. Så att det är ju ett sätt för dem att tvinga föräldrar och andra att ta hand om dem liksom.
Där känns det ändå som vi har kommit lite längre. Få barn vi sätter ut i skogen.
Ja, absolut.
När man pratar om sömn är det väldigt lätt att fastna i olika problem. Hur svårt det kan vara att somna, att man sover för lite eller för mycket, sådana grejer. Men det finns också lyssnare som lyfter fram mer positiva aspekter. Som i det här mejlet från Anki. Hej på er! Jag har passerat 50 och kan inte minnas när jag ramlade ur sängen senast. På fikarasterna på jobbet genom åren har jag heller aldrig hört någon berätta att han eller hon ramlat ur sängen under natten. Min fundering är då om jag skulle kunna somna i ett träd utan att ramla ner. För övrigt sover jag cirka 7-8 timmar per natt i min säng. Hälsar Anki Hedström. Och det här tycker jag var helt underbart, Anki. Att du verkar så glad och tacksam över att inte trilla ur sängen på natten.
Ja,
snacka om positiv livssyn.
Ja, absolut.
Men frågan då, Agnes. Tycker du att Anki ska våga sig på att testa att sova i ett träd? Ja, det... Tror du de kommer trilla ner?
Jag vet inte riktigt hur man ska... De är ju liksom lite rundade grenar och så här. Hur man ska kunna ligga så utan att ramla av. Men alltså, leoparder och alla, de kan ju det. Men de ligger ju på mage väl. Och så har de ju benen runt.
Ja, så grenar, ser det ju ut i naturfilmerna. Jag har ingen annan erfarenhet.
Precis, inte jag heller. Jag vet inte om de ramlar ner. Men min man, han har ramlat ur sängen flera gånger på natten.
Har han?
Ja. För år sedan då, det var den första covid-sommaren. Och jag hade vaknat mitt i natten och hade ont i halsen och var lite täppt i näsan och fick total panik. Tänkte, nu har jag fått covid. Jag måste genast bege mig härifrån från vårt gemensamma sovrum. Så jag gick iväg till vårt lilla hus och gick upp där och la mig ett rum på vinden och så skickade jag ett sms och så. Men det var ingen som fattade det. Och just den natten så hade min stackars man ramlat ur sängen sen och låg där och inklämd mot väggen och kom inte... Ja, det tog ganska lång tid att han lyckades ta sig därifrån. Och jag var inte där i den andra sängen. Och ingen hittade mig och ingen hittade smset. Så alla trodde att jag var borta. Ja... Jag hade inte covid, det var bara att jag hade råkat andas med munnen och blivit torr i strupen.
Du borde ha tejpat den.
Jag borde ha tejpat den, då hade detta aldrig hänt. Hade jag kunnat dra upp honom där.
Men är det då någon sorts kontroll kroppen har även när man är borta så att säga? Den tar hand om balans och sånt.
Det måste vara så, men det är ju väldigt olika. Vissa människor rör sig ju jättemycket och kastar sig i sängen. Och det är klart, det måste ju vara större risk att de ramlar i sängen.
Så Anki hon kanske skulle klara sig, men det är bäst om hon går upp och testar ut en bra gren först.
Ja, jag tycker. Kanske bygga en liten plattform också så att man sover lite bättre.
Det här var en ljudeffekt med det något kryptiska namnet Kvalstren kommer. Och den hör ihop med en fråga om ett mycket litet kryp som de flesta av oss har hemma i sängen, men som känns lite obehagligt. Det är en lyssnare vid namn Mikael Borg som skriver till oss. Jag har i hela mitt liv fått höra att man inte ska bädda sängen direkt på morgonen för att sängkvalster trivs bäst i en nybäddad säng. I min värld låter detta väldigt märkligt, men om det nu är så... Hur kommer det sig? Och spelar det någon roll om kvalstren är nöjda eller inte? Hur som helst tycker jag att en bäddad säng känns mer lockande än en stökig. Tacka på förhand för svaret och önskar er alla ett underbart liv.
Mm.
Först och främst, Agnes, jag vet att vi har pratat om de här förut, men kan du inte dra en liten kort repetition om vad kvalster är?
Just det, kvalster är spindeldjur. Det är ju fästingar också till exempel, så de är inte insekter utan de har 8 ben. Och de lever på våra hudflagor och som alla andra levande varelser, bakterier, människor och djur så måste de ju ha fukt och näring. Det får de ju när de är på oss, men sen om de här då är på golvet till exempel, då finns det ju ingen fukt och sånt där. Så då kan ju inte det eventuella kvalstret överleva, utan det dör ju då så småningom. Men i sängkläder då, där är det ju lite fuktigare, särskilt när man ligger i sängen då. Så därför har man ju en del kvalster på kudden, man gnider av den och så kan de finnas där. Om det är tillräckligt fuktigt så kan man ju få en tillväxt av kvalster liksom i det här. Nu måste jag säga att vi har ju väldigt lite kvalsterallergi i Sverige, därför att vi har torr inomhusluft då, jämfört med nästan alla andra länder. Så att det har varit ett extremt litet problem. Men det handlar ju om det att de kan då tillväxa. Och det är därför de finns i sängen. Det är inte sängkvalster. De är inte födda där liksom, utan de kommer ju från oss och skavs av. Och vi skav ju naturligtvis av hud på natten. Men då, om det är lite fuktigt där då, så kan de växa till lite grann där tills det blir torrt. Och det är väl därför då att om du liksom om du väldigt noggrant stoppar om det här och lägger på överkast, det är klart att då den eventuella fukten som är kvar, den konserveras ju lite grann då mer än om gör som jag, bara går rakt upp i sängen och täcket ligger i.
För då hinner det torka upp lite under dagen där.
Ja, just det. Jag kan inte för mitt liv begripa varför man bäddar sängen om man har ett sovrum, men jag visste inte att det fanns sådana människor innan.
Nej, men Mikael här, som skrivit till oss,
ja, han gör inte det,
han vill ju bädda sängen.
Ja, och varför vill han det?
Ja, ja, men det är väl för att det ska vara snyggt och trevligt. Ja, vad vet jag känner inte Mikael så väl.
Man är ju inte där inne.
Men om han inte vill ha kvalster i den, då är det bättre att lämna den öppen så den får torka upp lite grann.
Ja, om man är allergisk mot kvalster, det är ju väldigt få som är liksom. Och annars spelar det ingen roll om han odlar lite kvalster i sin säng.
Men det är väl tanken på det. Jag vill inte ha någon annan än mig och min fru, ja, men kanske då, möjligen Bruno. Men...
Ja, ja, och tänk på alla bakterier du har i tarmen. Och
nej, jag vill inte tänka på det.
Då kan du låta bli att tänka på det. Potato, I like potato, you like tomato, I like
tomato, potato, potato. Louis Armstrong sjunger om både tomater och potatis. Men det är faktiskt bara potatis som gäller i nästa mejl. Lite annorlunda fundering måste jag säga. Men vi har ju sagt då att det går bra att ställa vilken fråga som helst. Så länge som den handlar om kroppen. Det står så här. Jag läste på nätet att kall potatis hjälper kroppen till bättre sömn. Kan det stämma, undrar Karina. Och så har hon skickat med en del av stycket här då som hon läste på nätet som verkar gå ut på att de långsamma kolhydraterna i den kalla potatisen hjälper till att omvandla tryptofan från dagens proteinintag till serotonin som hjälper hjärnan att sussa gott. Så här stod det på nätet. Men vad säger du om detta, Agnes?
Nej, det tror jag inte alls på. Det är ju så att det är väldigt avsvärt att lägga sig hungrig, det vet ju alla människor. Och så att det är klart att äta någon liten kvällsmacka, då känner man sig väl till mods och somnar lättare. Och så. Men alltså, en långsam kolhydrat, då är det så att potatis har ju extremt samma snabba kolhydrater. Så att kokt potatis har ju samma GI-värde som det heter, som vitt bröd eller socker. Alltså, om man äter det så får man snabb blodsockerhöjning. Men om potatisen får kallna, då buntar sig de här stärkelsefibrerna ihop så de blir som tjocka, tjocka bjälkar liksom, som inte alls går så lätt för våra enzymer att tugga i sig. Så då blir de långsamma. Samma stärkelse då som var i potatisen. Så det stämmer ju. Men det här att man skulle somna bättre, det är ju helt ologiskt. Därför att en långsam kolhydrat, som man också kallar fiber, definitionen på den är att den inte bryts ner i tunntarmen, utan den är kvar till tjocktarmen där vi har de här bakterierna. Och de kalasar på den. Nu har ju till saken att det tar ju 6 timmar eller något sånt där att passera genom tunntarmen. Så att liksom, om man ska vänta tills den där har kommit ner där och bakterierna börjar käka på potatisstärkelsen och så somnar man ju inte förrän i varje timmen om man äter den kalla potatisen 10 på kvällen. Så det är ju väldigt sällan det är rätt det som står på nätet, kan man ju lugnt säga. Särskilt när det gäller sånt här.
Jag förstår ju hennes tvekan och det gör svårt att kolla om man nu inte är läkare eller forskare.
Nej, men tycker man om kall potatis så äta det innan man går och lägger sig. Så jag tycker det är jättegott med sån här macka med kall potatis och kaviar, det är ju vansinnigt gott. Det brukar jag alltid äta på sommaren, men det glömde jag äta i somras. Men som jag gillar med det.
Du glömde
äta det? Ja, av någon anledning så blev det inte så. Jag vet inte varför. Men det är annars en av mina stora... Det står alltid på sommarmenyn och så lite gräslök på. Så.
Men det finns väl inget som säger att du inte kan äta det i höst eller i vinter eller i vår?
Ja, vet du. Jag har aldrig tänkt på det. Det är liksom, det är så sommarmat, tycker jag.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag så verkar det fortfarande ganska oklart huruvida fullmånen har något med störd nattsömn att göra eller inte.
Ja, det krävs mer forskning, som alla forskare alltid säger.
Det är inte troligt att kall potatis skulle hjälpa dig till en god nattsömn.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Möjligen skulle man nog kunna somna in lite bättre framåt morgonen när de här långsamma kolhydraterna har gått ner i rätt del av tarmen.
Ja.
Kvalster, de trivs bättre i bäddade sängar än obäddade.
Ja, men allra bäst på en färsk, fin, varm hud.
Färsk, fin, varm hud. Det låter som du redan har börjat tänka på lunchen.
Ja, jag är väldigt hungrig nu.
Med lite träning skulle vi människor, kanske då undantaget din man, kunna lära oss att sova uppe på en trädgren.
Ja, det är väl oklart, men kanske man börjar tidigt.
Vargtimmen som vi och många andra gärna pratar om, det har vi lärt oss idag att den uppfanns av Ingmar Bergman. Och han var visserligen en väldigt bra regissör, men inte en vetenskapsman.
Verkligen inte.
Är det någonting viktigt du tycker att jag har missat?
Ja, det är väl att man ska ändå försöka att inte äta sömntabletter allt för länge.
Vad roligt att se dig igen, Agnes.
Ja, det var jättetrevligt.
Du är det väldigt lik.
Du med. Konstigt.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som lyssnar.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.